Okej. Då, Stena, vi rullar bandet och vi kör. Under de senaste åren har vi sett en tillbakagång för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i flera länder. Flera som vi skulle kalla för demokratier. Samtidigt breder militariseringen ut sig. Hotet utifrån har blivit ett argument för upprustning, hårdare tag och politiska reformer. Och globalt ställda mål om nedrustning framstår som allt mer avlägsna. Men finns det ett samband mellan attityder om jämställdhet och frågor om säkerhetspolitik? Hur påverkar graden av representation, debatten och beslut om fred och säkerhet? Och hur ser framtiden ut för jämställdhet i säkerhetspolitiken? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Idag spelar vi in inför en livepublik i lilla studion på Kulturhuset i Stockholm. Hej publiken! Hej! Vad trevligt. Jag ska också säga att det här är en av våra poddar som vi gör i det folkbildningssamarbete vi har med Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning, AMC, som finns på Uppsala universitet. Det är många långa titlar för er som lyssnar på podden och jag brukar snubbla lite på dem. Vi ska ju prata om kopplingen mellan jämställdhet och säkerhetspolitik här. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag en hejdundrans uppsättning till gäster här. Här. Emma Rosengren, forskare vid Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Och du är också aktiv vid just Alva Myrdal Centrum. Välkommen Emma.
Tack.
Vi kan väl ta en applåd per person, tänker jag. Agnes Hellström, journalist, författare och tidigare ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Hon är aktuell med den här boken som heter Fredsfittan. Vi ska återkomma till den. Välkommen Agnes!
Tack!
Och Petra Tötterman Andorf, generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna som arbetar för kvinnors rättigheter i hela världen. Välkommen! Sitter ni bra? Ja, det gör ni. Det bestämmer jag tydligen.
Det sitter bra, Jonas.
Ja, vad bra. Och jag hoppas ni lyssnar på Utblick, men som vanligt Utblick så ska vi börja med att ge lite kontext till det vi ska prata om. Och vi ska inleda med att säga någonting mellan kopplingen då, mellan jämställdhet och säkerhetspolitik och hur det faktiskt ser ut. Och jag tänkte vi ska börja med vår forskare. Emma, vad finns det för akademiska ingångar på det här? Du får väl använda en bred pensel och inte bli för teknisk. Men...
Ja, alltså det är ju lite svårt att prata om de här kopplingarna för de är ju så väldigt många. Men jag tänkte försöka uppehålla mig vid tre olika kopplingar. Sen vet många av er i rummet här att det finns såklart många fler. Men en väldigt viktig så här, första fråga som feministiska forskare om säkerhet och internationella relationer började ställa någon gång på 80-talet är: var är egentligen kvinnorna i den internationella politiken och då också i den internationella säkerhetspolitiken? Man riktade fokus vid ett väldigt stort antal män vid de förhandlingsbord där man pratade om säkerhetsfrågor, även då kärnvapennedrustning. Och man efterfrågade ett empiriskt fokus på kvinnor och på kvinnors erfarenheter av globala frågor. Och den här typen av forskning har liksom gjort det möjligt att undersöka hur kvinnor till exempel utsätts för då sexualiserat våld i samband med krig och konflikt och andra erfarenheter som kvinnor har. Ett andra sätt man kan tänka på den här kopplingen är forskning som bland annat då bedrivs vid Uppsala universitet som handlar om att synliggöra hur mer jämställdhet i samhällen också tenderar att leda till mer hållbar fred. Jag tänker att det är någonting som Petra säkert kommer prata lite mer om sen. Och sen en tredje gren eller en tredje koppling handlar om att egentligen ställa frågan så här: när vi pratar om säkerhet, vad menar vi? Vad är säkerhet egentligen? Och det finns en väldigt viktig feministisk kritik av en militär förståelse av vad säkerhet är. Alltså en förståelse kring att män som har vapen ska beskydda de sårbara i samhället, ska trygga nationens gränser. Och det här bygger då på stereotyper kring kön, om manligt beskydd. Feministiska forskare pratar mer om mänsklig säkerhet. Om vi kollar på kvinnors situation, vad är egentligen säkerhet för kvinnor i Sverige idag? Och då kan frihet från våld i hemmet eller frihet från global miljöförstöring, frihet från hunger och törst vara frågor som faktiskt påverkar kvinnors säkerhet. Så en grundläggande problematisering handlar om att visa på att mer vapen i samhället inte nödvändigtvis leder till mer säkerhet för kvinnor eller för individer.
Ett annat ord som vi kommer återkomma till här, eller ett uttryck, är militarism, alltså, eller militarisering. Kan du inte bara kort säga något om vad det är, så vi är överens om vad det är i den här diskursen?
Ja, jag ska försöka förklara det väldigt kort och koncist. Ja. Militarism kan man tänka sig som en ideologi eller en tanke om att våld är någonting som är politiskt oundvikligt, att krig finns i den mänskliga naturen på olika vis. Man kan tänka på militarisering som en process där militära lösningar prioriteras framför andra, där militära lösningar normaliseras på olika sätt. Och det här kan ses då genom till exempel brett stöd för ökade försvarsutgifter, en blomstrande vapenindustri som någonting per automatik gott och bra. Men också ökad forskning vid universitet om vapenutveckling och så. Sen finns det också ett begrepp som vi brukar prata om som är vardagsmilitarisering, alltså hur militariseringen också syns i samhället i stort, till exempel genom att kamouflage blir mode, har den amerikanska forskaren Cynthia Enloe skrivit om.
Petra, jämställdhet kan handla om flera saker, men om vi ser specifikt till kvinnor när vi pratar om det här ämnet, vad har kvinnor och deras organisering för roll i krig och konflikt?
Ja, men kvinnor har genom historien, om vi tittar tillbaka lite först, haft en jätteviktig roll när det kommer till att framförallt förebygga konflikter, men också att arbeta aktivt för fred. Om jag bara får en jättekort utvikning i den svenska kontexten, så är en historia som är ganska okänd, men vi har en imponerande mängd, dels starka kvinnor som har arbetat för fred, Fredrika Bremer, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, men också haft ett jättestarkt folkligt engagemang. Kvinnor har engagerat sig, och Kvinnor till Kvinnor bildades ju på 90-talet av bland annat Svenska Freds, men också Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, som bildades 1915. Och här ser vi under historien att kvinnor har verkligen gått ut, man ur huset, kvinna ur huset, för att under 20- och 30-talen, när det också var i ett samhällsklimat som var väldigt militariserat, att protestera mot den ökade militariseringen, och att de verkligen ville ta tillbaka kvinnors rätt till att definiera vad är det som är fred och säkerhet för dem. Och mycket av det här arbetet som skedde då i tidiga 1900-talet ledde ju också sen in till då rösträttsrörelsen, för kvinnor hade inte den rollen. Så än idag ser vi att kvinnor befinner sig allt för mycket i de mer så kallade informella strukturerna. Kvinnor finns, de har inte de klassiska formella beslutfattarpositionerna, om det är politik eller näringsliv vad det är. Så många kvinnor befinner sig i civilsamhället, bland annat de organisationer som Kvinna till Kvinna stöttar. Och det finns ju massor med exempel genom historien, men än idag, om hur kvinnor kliver fram och ställer sig längst fram i ledet när det är kriser och konflikter, för att försvara sina döttrars och sina familjers rättigheter. Men de arbetar också alltid långsiktigt, så de stannar ju inte här och nu, utan de vill förändra lagstiftning. Så en jättestor och viktig roll i de här dialogerna.
Det leder oss in på Agnes här faktiskt. Och vi ska återkomma till dina personliga erfarenheter av det här, men med tanke på att du länge företrädde Svenska Freds, vad brukar freds- och antimilitaristiska argument få för plats i debatten om säkerhetspolitik, skulle du säga?
Ja, det är en jättebra fråga, och jag tänker, som ju Petra tog upp också, så går ju militarisering i vågor ganska mycket, och så även utrymmet i debatten. Och jag såg en väldigt stor skillnad bara från när jag tillträdde 2016 till hur utrymmet och diskussionen såg ut under min sista tid. Att det hände väldigt mycket och det blev ett väldigt mycket snävare utrymme att lyfta det bredare perspektivet på säkerhet som just mänsklig säkerhet och den här ja, men väldigt vanligt förekommande, den naiva verklighetsfrånvända önsketänkande perspektivet som jag fick representera då som Svenska Freds ordförande.
Ja, du menar att du fick den etiketten?
Ja, att det blev också, och i synnerhet under mina sista år så blev det väldigt tydligt att jag togs in som den enda representanten för det andra. Mer än att det var en debatt där alla argument vägde lika tungt. Utan så här, men vi måste ha ett alibi som kan prata om det där andra. Men att jag då gjorde det mer som en aktivist än som en sakkunnig person på säkerhetsfrågor.
Just det, och de sista åren, det är alltså efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och när vi började prata om vapenexport och NATO-medlemskapet, och vi ska återkomma till det.
Ja, just de månaderna blev ju exceptionella. Ja. Men det, jag skulle säga att det var ända från beslut om att liksom kraftigt öka försvarsanslagen och återinförandet av värnplikten, att det var ju som en successiv stegring som kröntes av den här intensiva våren som jag skrev om i den där boken.
Vi ska återkomma till Peter. Du har ju sagt att det finns flera historiska exempel, men vi har ett väldigt svenskt exempel på hur det historiskt har, där kvinnor har haft stor roll rent historiskt, och det är angående den svenska kärnvapenfrågan. Jag vet inte om alla känner till att Sverige har haft ett väldigt långt gånget kärnvapenprogram. Man kan lyssna på Utblick, har vi gjort flera bra avsnitt om den frågan. Men det är också någonting som Emma har skrivit den här boken om, till och med faktiskt, apropå det temat. Den heter Förnuft, känsla och kärnvapen. Kan du säga något om sambandet mellan liksom kvinnor och genus och den här kärnvapendebatten som fanns i Sverige?
Absolut. Där har jag ägnat många år till att forska om. Kanske kan börja med att bara placera det här lite grann i tid, tänker jag. Alltså efter att Hiroshima och Nagasaki, de japanska städerna, bombades med kärnvapen av USA då, på 40-talet, så började forskning i Sverige om att utveckla svenska kärnvapen. Det här var ett hemligt forskningsprogram, och när det blev allmänt känt i Sverige att det fanns planer på svenska kärnvapen så drog en väldigt, väldigt intensiv debatt igång. Och den splittrade då socialdemokratin som var regeringspartiet, men också hela samhället i två läger, ett för och ett mot svenska kärnvapen. Och i min forskning så har jag framförallt kollat på hur kön och genus var en central dimension av den svenska kärnvapendebatten. De som var för svenska kärnvapen, de vilade sig väldigt mycket på logiken kring manligt beskydd. Alltså synen var att den väpnade neutraliteten som var Sveriges linje krävde ett så starkt försvar som möjligt. Och givet att kärnvapen fanns så såg det som helt nödvändigt att Sverige också hade kärnvapen för att göra den väpnade neutraliteten trovärdig, helt enkelt. Så det här bottnade i en syn på just det manliga beskyddets logik. Alltså att män, maskulinitet och försvar kopplades samman genom den allmänna värnplikten för män. Det som är superspännande, eller en av de jättespännande sakerna med den svenska kärnvapendebatten, är att det socialdemokratiska kvinnoförbundet under ledning av Inga Thorsson var en väldigt, väldigt stark och tidig aktör mot svenska kärnvapen. Och det var första gången som kvinnoförbundet faktiskt gick in i en försvarspolitisk fråga, och de bröt där med mark liksom, att som en kvinnoorganisation prata om försvarspolitik. Och det här fick de ju höra. De beskrevs som irrationella, som känslostyrda, som naiva. Alltså saker som historiskt har kopplat samman just med då kvinnor och feminitet. Och de avfärdades i sitt motstånd på den typen av grunder, oavsett vad de sa egentligen. Det som ytterligare sak som är väldigt intressant är att på 60-talet när opinionen hade vänt, då blev det helt plötsligt jätterationellt att inte skaffa kärnvapen, och att Sverige började engagera sig för kärnvapennedrustning var någonting som hade jättebrett stöd i alla politiska läger. Så här hade liksom vindarna verkligen vänt. Och den svenska nedrustningspolitiken som tog form under 60-talet och som sen har blivit en profilfråga för Sverige kopplades väldigt mycket samman med maskulinitet genom att då kopplas ihop med teknisk expertis och sådana saker. Så här ser vi en omförändring både då av vad som egentligen skapar säkerhet men också om genus.
Du kanske känner igen dig i några av de här argumenten som har användes mot kvinnorörelsen då. För du har varit en kritisk röst mot vapenförsäljning, mot medlemsansökan till NATO ska vi säga. Det är ju ett steg närmare nu sedan förra veckan. Och det här är ju en del av vad din bok handlar om. Vad är din erfarenhet att som kvinna företräda en antimilitaristisk linje i debatten?
Ja, det blir ju lite som en sorts dubbelbestraffning att både vara kvinna och förespråka det antimilitaristiska perspektivet för att det finns så många angreppspunkter att ge sig på. Så att det var ju, jag har ju gått på internatskola så jag var lite luttrad i så att utsättas av, vad ska man säga, överklassens välformulerade tyckande som jag tycker återspeglas väldigt mycket i den säkerhetspolitiska debatten. Och där lärde jag mig också att bara för att någon säger det med stor övertygelse och väldigt stark röst så betyder det inte att de har rätt. Och ju argare någon blir så desto mer rätt ute är kanske jag. Det försökte jag lite luta mig mot för att skämt åsido så var det en fruktansvärd debattsituation, särskilt under mina sista månader som Svenska Freds ordförande, för att inte bara behöver du i debatten anklagas, eller man säger, pekas ut som så här naiv och drömmande och okunnig och kanske också till och med en sån som kramar Putin. Utan jag är farlig då dessutom. Jag är ofarlig och farlig samtidigt, lite motsägelsefullt. Men att det också liksom kommer hat och hot i det privata, som ju såklart får ju vem som helst att börja fråga sig vad håller jag på med och är jag helt ute och cyklar och vad är det jag står för? Och när jag väl landat i att säga, men vänta, det jag står för är någon sorts så här bredare säkerhetspolitisk debatt, att inte skena in i något som kan få jättestora konsekvenser utan analys. Hur kan någon bli arg på mig för det om det inte det är hotet? Att det måste vara bråttom och rädslan måste finnas. Så att, ja, det var otroligt lärorikt, otroligt utmattande och frustrerande, men jag lärde mig massor och tror att det är så här viktigt att fortsätta prata om just den så här genusfrågan, också säkerhetsfrågan och varför behöver det vara så aggressivt? För om de som är av motsatt åsikt har grund för sina argument så är det väl bara att diskutera.
Kände du att folk inte ens ville ta diskussioner med det på ett rakt ordentligt sätt där, eller?
Ja, att det väldigt ofta blev den här typen av avfärdanden. Och också när boken kom, det var en jätteintressant situation på bokmässan där jag satt med två säkerhetspolitiska experter och jag hade radat upp så alla rationella vetenskapliga argument som talade för kärnvapennedrustning. Var på personen bredvid mig säger: "Ja, jag minns när jag var ung och också sjöng i natt jag drömde och trodde på evig fred." Jag bara, va? Var det det du hörde? Och vad fint du gestaltar hela min bok här på scenen. Två äldre säkerhetspolitiska experter, män som talar om för en kvinna att hon är naiv. Och de blev ju så arga för det. För att jag hade kallat dem äldre män tydligen, visade sig. Men det är jätteintressant. Men det är som sagt, det som inte dödar härdar. Jag tycker nu att det är roligt att debattera. Och nu sitter vi här och tycker ganska lika och det är också så himla skönt faktiskt.
Ja. Vi får chansen att fördjupa oss.
Ja, verkligen.
Jag inledde ju med att vi ser en tillbakagång för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i flera länder. Samtidigt som vi ser den här ökade militariseringen. Finns det en korrelation här eller råkar de här sakerna bara hända samtidigt? Vad tror ni, Peter? Vad tror du?
Ja, det kan väl lite så här hönan och ägget, nationalism, militarisering. Men, och egentligen kanske inte spelar någon roll. Men helt klart är att det går hand i hand och att vi ser den här utvecklingen världen över, inklusive i Sverige. Vi ser ökad liksom, också tillbakagång för demokratin, ett krympande utrymme för civilsamhälle som också går hand i hand med ökad hotbild mot, ja, men det Agnes beskriver. Att liksom, vi stöttar ju kvinnorättsorganisationer organisationer och kvinnorättsaktivister på Kvinna till Kvinna. Och vi har under det senaste decenniet, vartannat år, gjort ganska omfattande undersökningar för att se hur hat- och hotbilden ser ut. Och det går ju åt helt fel håll. Det ökar liksom väldigt skarp kurva uppåt. Och det handlar ju om det, att, liksom att ifrågasätta då de här normerna. Och liksom någon sorts grund, jätteenkelt sätt att beskriva en nationalism är att, ja, men där finns det ju tydligt. Det måste finnas en familj, det måste finnas en kvinna och en man, och kvinnan ska föda barn till nationen. Och då det här med kvinnor som bryter normer eller liksom hbtq-rättigheter eller andra liksom störande moment i den ganska raka linjen blir ju ett hot. Och de som gör det, liksom, det är tufft. Och det kräver att man har liksom ett stort nätverk runt omkring sig, att man har en organisation. Och också den här internationella solidariteten, där ju svenska civilsamhället har varit fantastiskt under väldigt många år och arbetat med att stötta civilsamhällsorganisationer i konfliktdrabbade länder, men även i, liksom, i starka diktaturer och sånt. Att veta att det finns andra människor i andra delar av världen som bryr sig om vad man säger och att när man blir utsatt.
Vad säger ni om den här frågan? Finns det en korrelation?
Nej, men jag kan väl inte göra mycket mer än att hålla med Petra. Jag menar, vi har sett på många platser hur just konservativa ideal, ökad nationalism verkligen går hand i hand med att kvinnors rättigheter på olika sätt begränsas och att andra gruppers rättigheter begränsas. Så att, jag tycker du summerar på ett rimligt sätt.
Tackar!
Vi har hört flera exempel här där vi kopplar ihop manligt med krig och kvinnligt med fred. Men genom att prata om det här på det här sättet, reproducerar vi inte den manliga och kvinnliga rollen här?
Oj, jag tror att det är jätteviktigt att prata om hur de här cementerade normerna som det blir, eller som i alla fall jag upplever det, och jag tror många forskare också gör, att i tider av krig så cementeras könsnormer och det blir en tillbakagång till det. Det är ju jätteviktigt att prata om. Det betyder ju inte att vi accepterar det eller att vi inte vill förändra det, för att vi lever i en patriarkal värld där vi alla behöver anpassa oss efter det, och för att förändra det måste vi se det, tänker jag.
Alltså, det finns ju ingen forskning som påvisar att kvinnor liksom av naturen är mer fredliga än män. Och jag har ägnat ganska många år i den internationella kvinnliga fredsrörelsen. Och jag, liksom från mitt eget perspektiv, eller att liksom maktstrukturer och hierarkier och olika sätt att uttrycka det, det finns ju i alla strukturer. Liksom. Är det inte då kön, då kan det bli ålder eller liksom någon annan faktor. Så. Men däremot så tänker jag att liksom, har man inte varit i en position av makt, så tror jag att man har en större förståelse för vad det innebär, och kanske också ett större förståelse för hur viktigt det är att inkludera olika röster och det här med representation. Och där är ju då, har ju kvinnor befunnit sig väldigt, väldigt länge, och av den anledningen kanske också är mer då liksom tränade till, eller erfarenheten gör. För kvinnor och män är ju inte heller två lika grupper. Det finns ju massor med dimensioner som skiljer oss åt inom de här just könsspecifika kategorierna.
Emma, vad säger du om det här?
Ja, jag vet inte om jag har så mycket att tillägga heller egentligen. Men jag menar, den feministiska forskningen har ju på många sätt problematiserat hur man liksom på något sätt låser fast olika egenskaper som egentligen kanske har med liksom sociala förväntningar att göra och så, när vi pratar om mäns och kvinnors kroppar. Vi återskapar stereotyper kring så här aktiva män eller män som förövare när vi pratar om män och krig. Vi återskapar stereotyper om så här passiva kvinnor som offer när vi pratar om kvinnor och fred. Och det här är ju problematiskt. Det är väldigt viktigt både att se att det finns liksom ingenting som är en enhetlig kvinnlig erfarenhet eller en manlig erfarenhet för den delen heller. Och intersektionalitetsbegreppet inom forskningen, alltså som handlar om att olika sociala kategorier, olika maktordningar kan samverka på komplicerade sätt och ibland också förstärka varandra, är ju lite grann ett sätt att också bryta upp och visa på de här olika erfarenheterna och så som finns.
Håller det här på att förändras då på något sätt? Vi har ju kvinnliga som gör värnplikt. Vi ser kvinnliga soldater på, i fält i kriget i Ukraina och sådär. Tror ni att det håller på att förändras bilden vad som är manligt och kvinnligt?
Där finns det ju också lite olika syn. Alltså om man pratar om feminism som liksom, teoretisk tradition så finns det väldigt många olika feminismer. Det finns inom en mer liberal tradition en syn att en ökad andel kvinnor inom försvarsmakten till exempel är något positivt för att öka liksom, representationen. Sen finns det en mer kritisk tradition som menar att det här inte alls är någonting bra för att det innebär bara egentligen att man att kvinnor deltar i en struktur som egentligen är problematisk och kopplad till, till maskulinitet och våld. Så här finns det liksom lite olika sätt att fundera kring, kring de frågorna, huruvida det är något, något positivt eller något negativt.
Ja, jag är nog anhängare av teori två där. Ja. Att jag ser det snarare som att så här, vi... Ja, men kvinnor anpassar sig efter den militaristiska normen och den här ja, får ändå liksom också vara med lite på ett hörn där. Nu vet jag inte hur bra det går med att rekrytera fler kvinnor till värnplikten, men att det finns ju massor av utmaningar och problem och att det finns ju också en väldigt stark hierarki inom Försvarsmakten som ju i mina ögon inte gynnar varken säkerhet eller jämställdhet. Men sen, vad var du frågade förresten?
Jag undrade om den här, jag undrade, det var mitt exempel om att vi ser kvinnliga värnpliktiga i stor utsträckning. Alltså om den här idén om att kriget är det manliga och freden är det kvinnliga. Alltså håller det här på att förändras på något sätt, undrar jag.
Ja. Det? Ja. Just nu känns det ju nästan som att det har liksom förstärkts. Mm. Men också att det är så otroligt militariserat allting. Jag tänkte bara dök upp ett exempel nu när det var en artikel i DN för ett par veckor sedan. När det var en köldknäpp så var det militärer som fick berätta hur vi ska klä oss varmt. Ja. Det skulle lika väl kunna vara liksom en skogsförvaltare eller en scout eller en person som lever i kallt klimat generellt. Ja. Att det tycker jag syns jättetydligt och det är klart att det påverkar oss allihop oavsett kön. Att det blir som den här militariseringen av samhället som bara tar större och större utrymme i alla sfärer.
Jag tänker att det viktiga här är också att, så här, att titta på, om man tittar så här, på patriarkatet liksom, som blir någonstans i de militära strukturerna i sin liksom, mest essens liksom, blir väldigt, väldigt patriarkat och att det drabbar både män och kvinnor. För jag känner också så här, för de kvinnor som väljer att liksom gå in i försvarsmakten eller polisen eller liksom, att kliva in, jag känner också någonstans så här, instinktivt att det känns inte schysst att så här, bärsa dem och det är inte det vi gör här heller liksom. Utan alla har rätt att kliva in i den roll de vill, så det är inte, liksom, det är inte individernas fel utan det är ju strukturerna och systemet som är problematiken. Och det kommer man inte åt för att man trycker in mer kvinnor i de strukturerna. Men det är liksom inte heller deras ansvar på något vis att förändra. Det kan det absolut inte vara. Så det är väl liksom den här diskussionen om hur man gör gemensam sak för mänsklig säkerhet.
Jag tänker bara en jätterelevant som du lyfte, att män drabbas ju jättehårt av patriarkatet också och nu med hur värnplikten håller på att växla upp och alla ska göra det och du, av vad som förknippas med dig om du inte vill det. Det drabbar ju män betydligt hårdare än kvinnor som inte vill göra värnplikt och att du får då samma egenskaper. De här kvinnliga egenskaperna får ju männen som väljer bort våld. Att de är fega och de är kanske naiva också. Ja, vem ska då kriga då om du vägrar? Eller bara att de är ja, veka, svaga, dumma. Så att vi påverkas ju alla väldigt negativt av de patriarkala strukturerna och av militariseringen. Inte bara kvinnor.
Finns det någon risk att vi tappar bort andra grupper? Nu pratar vi om manligt kvinnligt, men och kvinnor här. Vilka grupper tappar vi bort i den här analysen då? Eller finns det en risk att vi tappar bort någon? Vad säger du, Emma?
Det finns väl alltid en risk att genom att prata liksom om en grupps rättigheter så hamnar den i fokus, och så kan det vara så att det finns andra grupper som också har rättigheter som man borde prata om. Men jag tänker att man inte riktigt kan se det som en konfliktrelation. Alltså man måste ju kunna prata om till exempel kvinnors rättigheter att organisera sig för fred eller vad det än må vara. Och samtidigt prata om behovet av att motverka förföljelse av personer bara för att de är homosexuella. Jag menar, här finns det ju, det finns hot mot båda de här grupperna idag som är extremt viktigt att prata om som säkerhetspolitiska problem.
Men, och du var inne på det intersektionella perspektivet. Kan vi säga något mer om det? Här pratar vi med hbtqi-personer och sånt här. Är de särskilt utsatta i konflikter då?
Ja, det finns ju en rad exempel på utsatthet bland hbtqi-personer i konflikt. Ett fenomen som drabbar både den gruppen men också kvinnor är ju just det sexualiserade våldet som har en tendens att rikta sig då mot homosexuella män i krig och konflikt.
Ja, ja, okej, det är tydligt och det är ett väldokumenterat exempel då.
Ja, jag tänker också på det här som vi pratade om tidigare som är ökad nationalism i samhällen med att konservativa ideal på olika sätt stärks. Det hotar ju inte bara kvinnor till exempel. Det hotar ju också personer utifrån etnicitet. Jag menar, vi ser hur rasismen sprider sig i samhällen, inte minst i Europa.
Vad kan man göra för att förändra det här då? Få den, ska vi säga, antimilitaristiska sidan att höras bättre? Vad tror du, Agnes, som ändå har jobbat med att försöka göra det?
Ja, nu har ju politiska beslut fattats som på väldigt många sätt försvårar det. Mm. Till exempel att ja, men allt verksamhetsstöd för Sveriges fredsorganisationer togs bort precis innan jul, som funnits i närmare 100 år och som möjliggjort att de kritiska perspektiven har kunnat lyftas, trots att det inte är en sån lukrativ business att jobba för fredsfrågor, så har det funnits ett grundstöd ändå. Det är ju ett jättestort hot för att kunna synliggöra det mer. Och också det misstänkliggörande som gjorts av, ja, men som verkligen fått ringar på vattnet och drabbar allt från demokratikämpar till fredsaktivister i att du går någon annans ärenden när du förespråkar fred. Och som Kent Wister gjorde ju till och med en teckning om att det, ja, du kan inte ens säga ordet fred längre utan att få en skitstorm, mer eller mindre. Det är ju att hur liksom, samhällsklimatet är ju en enorm utmaning för att kunna stå emot det. Men då tänker jag också att det är så viktigt att påminna sig om att så här, det här cykliska vågrörelserna, det har drygt 100 år sedan hade vi inte ens rösträtt. Vi som sitter här idag och hade definitivt inte kanske fått sitta på en sån här scen. Att vi behöver organisera oss och vi behöver kroka arm, vi som jobbar med de frågorna, och inte låta oss skrämmas. Det är så sorgligt att säga det, tycker jag. Men det handlar jättemycket om det just nu. Att orka stå upp för det helt rimliga någonstans. Och för demokratins skull. Att en bredd av perspektiv. Och just för vår säkerhets skull. Alltså vad vill vi ha för värld? Vad vill vi leva i för värld? Och vilken politik behöver vi prioritera då för att leva i trygghet utan att just ha rädslan som drivkraft någonstans som det bygger på nu?
Bara jättesnabbis på det, liksom din liksom någon sorts originalfråga här, liksom att risken att tappa bort andra grupper om man fokuserar för mycket på manligt och kvinnligt. Och nu är ju det temat på just det här samtalet, jämställdhet och säkerhetspolitik. Men jag tänker också att det är jätteviktigt att vi liksom som blivit inbjudna idag, det är liksom kanske ingen slump att säga Emma, Agnes och Petra. Och ska vi prata genuint om mänsklig säkerhet i Sverige idag, så tänker jag att det finns massor med kvinnor och flickor som har helt andra erfarenheter än vad vi har. Och det är ju vårt ansvar. På samma sätt som vi har knackat på dörrar och släpat fram stolar till borden där vi tycker att det bara har varit män och inga kvinnor, så måste ju vi nu öppna upp våra bord och bjuda in och se till att vi får en genuin diskussion om vad är säkerhet. Och särskilt, vi har liksom stora grupper i Sverige som har liksom, deras föräldrar har kommit från konfliktområden, eller de har, eller deras barn har, och har de här väldigt nära länkarna. Och det tänker jag är ett jättestort ansvar för den svenska fredsrörelsen, kvinnorörelsen, för forskning, att se till att vi inkluderar de grupperna. Och det blir en del av det, liksom, det nuvarande narrativet för svensk säkerhet. Vad är det för alla medborgare i Sverige idag? Och det ligger, det är jättemycket vår uppgift, vi som sitter här på scen och som liksom håller i de här samtalen, som ändå, vi har ju ändå någon sorts tillgång, ja, att göra våra röster hörda, och handla om att se till att andras röster och perspektiv kommer in där.
Jag tänker också i det här ansvaret som vi egentligen är inne på och pratar om, alltså ansvar att engagera sig, att verkligen bidra med de här perspektiven, att liksom hjälpa till och bjuda in och inkludera, så finns det ju också ett extremt grundläggande ansvar i att lyssna. Alltså att också aktivt lyssna på andra. Och det är någonting jag tror, inte bara vi här i rummet utan även utanför det här rummet, att det är någonting man bör påminna sig om.
Det pågår ju en del konflikter just nu, som det pågår ju alltid konflikter, och tyvärr så glömmer vi bort vissa konflikter ibland. Men om vi ska använda några aktuella exempel här. Alltså, Petra, hur ser det ut med kvinnors organisation kring fred och säkerhet i till exempel Ukraina och på Gaza nu? Under de här, det är ju krig som härjar där. Om vi förstår att det är väldigt olika, men om vi kanske börjar med Ukraina, går det att säga något om det?
Ja. Ukraina har historiskt haft en väldigt stark kvinnorörelse och har en stark kvinnorörelse nu också. Men också ett land med väldigt starka nationalistiska strömningar som såklart har blivit ännu starkare under de två år som kriget har varit. Så där är liksom en aspekt på det som vi kan se, och där jag tänker att vi som internationella kvinnorättsorganisationer verkligen kan och ska kliva in och stötta de lokala kvinnorättsorganisationerna liksom när det gäller till exempel våld mot kvinnor. Det är liksom konfliktrelaterade sexuella våldet som har utförts systematiskt och liksom av fiende soldater. Det är en sak, men vi ser ju, och det visar även liksom ukrainska egna siffror, hur liksom våld i hemmen ökar. Och där uppstår ju en jättestor dynamik då, för då vi alla vet ju att männen som kommer tillbaka från fronten, eller oavsett, att de är hjältar. De strider ju för allas överlevnad. Och där har vi rapporter från partners som berättar att när kvinnor vill inte, kanske inte gå till polisen, för de vill inte utsätta sina män för det. Om de gör det så kan de få till svar att så här, nej, men han är ju en hjälte, liksom. Nu får du bita ihop. Det här blir ditt bidrag till nationen. Så det uppstår ju extremt mycket våld i ett land under krig och konflikt som inte bara är relaterat till konfliktvåldet.
Krävs en annan organisation för kvinnor för att de i en sån situation, i ett land i krig, liksom, uppstår det nya sätt att organisera sig?
Nej, det vet jag inte. Utan liksom, vår erfarenhet av kvinnors organisering är att de organiserar nog inte om sig, men de ställer om sin verksamhet. Mm. Av de partner som vi stöttar, så de fanns ju innan kriget, de fanns innan 2014 också, och jobbade liksom mer långsiktigt, kanske med att förändra lagstiftning och driva skyddande boende för kvinnor. Men liksom, de senaste åren så är då, de blir ju också som humanitära aktörer och ta hand om internflyktingar och kvinnor som utsätts för sexuellt våld, och ställer om sin verksamhet för att finnas i här och nuet. Men just det faktum att det fanns starka organisationer innan har ju verkligen bidragit till att de här frågor om till exempel våldtäkt som ett vapen i krig kom ju upp jättesnabbt på agendan, både i Ukraina men internationellt, i just den här konflikten, om man jämför med många andra konflikter, till exempel Balkan då på 90-talet. Så det bidrar ju de självklart till.
Det som händer i Gaza då, det är ju en helt annan situation. Men
ja.
Hur ser det ut där då?
Ja, alltså hur ser det ut där? Det går ju nästan inte att ta in eller beskriva. Men även där så de organisationer som vi har haft samarbete med i väldigt många år, de är ju en del av. Liksom, vi har ju de medarbetare i de organisationer som har dött i bombningar. Men de kämpar ju på och försöker att stötta och liksom bidra i sina samhällen som alla gör, fast där. Det är svårt att jämföra det som händer på Gaza nu med något annat ställe någonsin.
Ser behoven olika ut då, kan jag fråga kanske?
Alltså de grundläggande, ja, liksom, om vi tittar på vad vi stöttar partners i Ukraina med just nu och vi tittar vad vi stöttar med dem i Gaza, så ser det ju väldigt olika ut. Men på någon sorts skala av våld, liksom, de befinner sig på ett skala av våld och militarisering och liksom humanitära akuta behov nu. Det är ju hunger, folk svälter ju ihjäl. Och liksom, så det, allting är ju, det är liksom degrees in hell.
Agnes, du har ju arbetat med att bedriva fredsarbete härifrån Sverige. Alltså, vad kan vi göra från svenskt håll för att påverka konflikter i andra länder?
För att förhindra dem.
Ja, precis, för att påverka dem i någon positiv riktning, inte för att elda på dem.
Nej, men som civilsamhällets liksom, representant så har ju det alltid varit det som liksom, drivit min tro på förändring mycket, att just samverka internationellt med andra civilsamhällesaktörer. Alltså att någonstans så kommer ju förändring kommer ju nästan alltid underifrån och genom organisering i det egna landet. Alltså att komma utifrån och liksom tracka på ett land, demokrati, går sällan bra. Därför är det alltid liksom mer effektivt att liksom stötta de aktörer som finns i civilsamhället. Och som då tidigare representant för Svenska Fred så var det ju mycket den kunskap som vår organisation hade att kunna liksom dela med andra och peppa andra och kanske också lyfta deras röster på en arena som liksom, där det gick. Och om man tar exempel, både Ryssland och Ukraina, så har ju Svenska Fred samverkat väldigt länge med civilsamhället i Ryssland för att stärka demokratirörelsen. Men att där blev det så svårt att verka som civilsamhällesaktör att det blev olagligt. Du blir stämplad som utländsk agent om du ens försökte. Och då blir det ju också extra viktigt att fortsätta prata om det i vår kontext i Sverige. Och i Ukraina, apropå just att komma tillbaka från väpnade strider, så i samband med Krim-annekteringen och invasionen då så samverkade Svenska Freds också med en organisation som stöttade hemvändare att liksom inte, både där risker att falla tillbaka i att använda våld hemma, men också i missbruk eller att kunna återanpassa sig till en kontext där du inte längre, där du har förlorat den här rollen du nyss hade och kanske kommer hem skadad eller kommer hem desillusionerad eller vad som helst. Så det finns ju massor av sätt att jobba internationellt, och tidigare så har vi också haft en starkare utrikespolitisk linje som handlat mycket om det och hur viktigt det är, vilket har ju kunnat underlätta det engagemang jag har haft tidigare. Så framåt så får vi se vad vi gör.
Ja. Om vi då kan konstatera att jämställdhet är en viktig faktor i säkerhetspolitik, för det kan vi väl göra genom era exempel och resonemang här, tycker jag. Hur ser det ut framåt för det här? Och kommer vi kunna se en mer jämställd säkerhetspolitik eller mer jämställdhet i säkerhetspolitiken, eller hur vi nu ska formulera oss kring det här? Vad tror ni? Vad tror du, Emma?
Just nu pågår en sån extremt snabb och väldigt så här omfattande militarisering, skulle jag säga. Så just nu är det lite svårt att vara så här pepp och positiv, känner jag. Ja. Jag tror absolut, jag menar, både du Agnes och du Petra har ju gett superbra exempel på varför det är så extremt viktigt med organisering och engagemang. Vi vet att den typen av verksamhet som ni bedriver är jätteviktig för att fånga upp tidiga varningssignaler i samhällen, för att faktiskt veta i förhand att konflikter är på väg att bryta ut. Jag läste Svenska Freds väldigt tidigt varnade för hur det såg ut i Ryssland med tonade samhällsklimat där också. Ja, kvinnors rättigheter begränsas och hbtqi-personers rättigheter begränsas. Nu är vi mitt inne i den här militariseringen. Jag tänker att vi behöver kanske stanna upp och fundera och verkligen så här fundera på hur man kan diskutera säkerhetspolitiska frågor ur flera olika perspektiv och ta oss tid för den här typen av bredare debatter och samtal för att också komma vidare, komma ur det här.
Vad tror du, Agnes?
Ja, jag är optimist, men också väldigt pessimistisk ibland. Och kan verkligen sympatisera med det Emma säger om att det händer så snabbt och det är så mycket som händer snabbt att det är lätt att tappa hoppet. Men jag tror just när jag skrev Fredsfittan så ville jag ju också titta på så här exemplen genom historien. Att vi har, ja, det har varit väldigt mörkt och är väldigt mörkt, men det går att förändra. Och hur vi ska göra det, jag tror absolut fortsätta och liksom försöka få till den här typen av samtal. Men också att så här, förändring behöver inte vara att du blir ordförande i en fredsförening. Det kan vara något så enkelt som att du bara håller fast vid att vara en schysst medmänniska som markerar mot orättvisor i din lilla kontext, som just i så här, krisförberedelse så är det ju, jag läste en så fantastisk fin text, insändare av en psykolog i DN, om att så här, kan vi förbereda oss på krig? Nej, egentligen kan vi inte det. Jo, det kan vi. Vi kan förbereda oss genom att ha många vänner, många nära och kära, för det visar alla studier och all erfarenhet på just hur människor som hamnar i kris och katastrof lättast kan gå vidare är om det finns ett nätverk omkring dem av människor som ger dem empati. Så det tycker jag är så här, det är det vi behöver bygga. Det är så vi bygger en stark motståndskraft och hopp om framtiden, att vi är schyssta mot varandra och sen vi som har mycket makt använder den så gott vi kan och släpper in andra att få plats och utrymme och bara inte behöva se allt hela tiden, för då är det jättesvårt att vara positiv.
Petra, vad säger du?
Ja, jag läste något liknande som Agnes, som sa att om man har nära kontakt med sina grannar kommer man klara sig bra. Och tänkte jag, vilken tur att min man är så jäkla trevlig då, för då kanske jag kan glida med på honom då, för jag känner mig inte så tajt med mina grannar. Men förutom det då, min personliga del, så tänker jag att vi har jobbat då i 30 år med Kvinna till Kvinna, med partnerorganisationer som i väldigt många år har befunnit sig i en liknande kontext som vi är nu. Liksom, där man faktiskt inte, vi har haft en stat som har trott på ett starkt civilsamhälle som har gett bidrag till fredsorganisationer över 100 år. Och så vår situation nu börjar ju mer och mer likna den situationen. Och någonstans, så jag är självklart hade ju önskat att Sverige hade behållit den liksom starka röst de verkligen har varit. Och den svenska politiken säger ju fortfarande att jämställdhet är ett kärnvärde. Men jag känner lite att liksom, juryn är fortfarande ute på den. Vi har inte riktigt sett det. Men det blir också, det är en väldigt intressant situation och en fin situation i att vi hamnar i det här partnerskapet som vi alltid har pratat om med civilsamhällsorganisationer i konfliktområden, att helt plötsligt har blivit ännu mer partners. För nu liksom det här liksom att dela och kompetensstärkande och utbyta erfarenheter. Och här tänker jag att vi i det svenska internationella som organisationer, Svenska Freds och alla andra som har jobbat, att ja, men det har varit något lite uppvaknande. Att, men vänta nu ska vi verkligen dra på varandra. Och även jag har många samtal med kvinnorättsorganisationer från USA. Vad hände liksom under Trump-eran och det här? Så vi är ju inte ensamma i den här, och det är väl det. Liksom. Vi måste öppna upp och som Emma sa, vi måste lyssna och jobba tillsammans. För de allianser som finns som motverkar jämställdhet, som är för militarism mot hbtq-rättigheter, de är jättestarka och de har mycket resurser. Men vi är många, många fler som står för en annan agenda. Så nu måste vi liksom hitta varandra och bygga allianser, och inte bara i civilsamhället, med näringsliv och med akademin och olika. Och det är lite jobbigt och det tar tid och vi kommer från lite olika håll. Så, men nu är det bara shape up och liksom bli lika starka som motståndet är. Så är jag helt övertygad om att det här kommer ju ordna sig. Men då måste vi förändra lite våra sätt och leta efter de där oväntade allianserna. För det tror jag kommer gå jättebra.
Det låter som en utmärkt plats att avsluta på faktiskt. Emma Rosengren, forskare vid EUs program för global politik och säkerhet. Agnes Hellström, journalist och författare. Petra Tötterman Andorf, generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna. Tack för att ni kom. Och, hörni, ni ska faktiskt få en bok av mig för att ni har kommit hit och pratat med mig.
Tack.
Det är en bok av en författare jag gillar, Ursula K. Le Guin, som det är science fiction om diplomati och jämställdhet i rymden. Yes!
Wow!
Väldigt bra! Från 1969, den är kalas. Kära publik, kära lyssnare, nu har ni lyssnat på, och vissa av er har ju till och med sett, Utrikespolitiska institutets podd Utblick, denna gång inspelad inför publik på Kulturhuset i Stockholm. Tack alla som hjälpt till med den här produktionen. Det är många fler än vanligt eftersom vi sitter här utanför vår trygga studio. Tekniker idag, Stene Håkansson. En liten applåd till Stene, tror jag. Yes. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Tack publiken. Tack Kulturhuset. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande. Tack.